When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Den här veckan är vi så glada att HelloFresh är vår samarbetspartner. Ni ska få ett riktigt fint erbjudande, men innan dess så vill jag berätta varför jag just väljer HelloFresh. Just nu så kliver jag in i en intensiv högsäsong på mitt arbete på Handelsträdgården och jag känner både lättnad och lycka när den här lådan från HelloFresh står utanför dörren när jag kommer hem sent på kvällen. Alla ingredienser och recept finns med i lådan och den här veckan ska jag laga och äta några tidigare favoriter och prova ett nytt recept. Asiatisk nötfärsbowl med citrongräs och rostade sesamfrön på torsdag. Och på fredag då har jag bjudit hem några väninnor på stekta rotselleriplättar med rostad potatis och zucchinisallad. Och kanske ett svalt glas rosé. Och det finns flera anledningar till att jag väljer HelloFresh, förutom då de goda rätterna och fina råvarorna. Det är ingen bindningstid. Det är lätt och smidigt att göra uppehåll ifall man inte behöver lådan en vecka. Men sen går det också bra att öka upp antalet personer. Om man till exempel ska bjuda hem vänner eller så önskar man kanske laga extra så det räcker till en matlåda. HelloFresh gör jobbet och gör mitt vardagsliv enklare och godare. Jag tycker också att ni ska testa och har därför nu ett superfint generöst erbjudande till er kära rosor. Gå in på hellofresh.se och använd koden FRESHROSEN i ett ord och få upp till 1359 kronor i rabatt på era fem första kassar om ni inte provat HelloFresh ännu, plus fri frakt på den första matkassen. Ni kan också använda koden ifall ni har varit kund tidigare och avslutat ert abonnemang för över 12 månader sedan. Och nu kanske vill prova på nytt igen. Tack HelloFresh!
Du måste ha ett växthus igen nu.
Jag vet, det är lite grann det här projekteriet som man alltid... Jag är ju en projektmänniska.
Ja, men just därför.
Ja. Efter pallkragarna, vad är nästa?
Växthus.
Stort växthus.
Det ska vara stort. Jag håller med. Nu när man har kommit upp i en ansenlig ålder tycker jag att man inte ska hålla på och fjutta längre. Det ska vara stort, allting.
Nej, det är rejält bara.
Mm. Ja. Men hur länge har du haft det här?
Ja, hur länge har jag haft det här? Kan det vara i 6 år? Men jag kommer ihåg första gången jag kom hem till Mikael Bindefeldt. Och han hade ju ett helt underbart växthus. Då kände jag avundsjukan liksom började sippra i varenda por. Där slog drivkraften till. Så då ansökte jag om bygglov, tror jag, dagen efter. På ett växthus. Och då sa han till mig så här, ett växthus kommer förändra hela ditt trädgårdsliv. Och det är sant.
Kan du fördjupa det? På vilket sätt kommer mitt liv eventuellt då också bli förändrat?
Jo, men här i ett växthus så kan man ju odla så mycket mer än vad man gör ute på friland eller på en balkong. Det blir ju ett helt annat klimat. Så tomaterna fullständigt exploderar ju i kraft när man har planterat dem i sina lådor här inne. Och sen kan du ju ha fikonträd, persikoträd. Jag har ju till exempel basilikan här inne som inte tycker om att växa utomhus. Titta vilka fina basilikaplanter där borta. Thai-basilika också.
Ja, och Geminite har du ju klippt ner då från början. Det hade inte misslyckats med. Men sen har du dragit en tråd uppifrån kanten och så den har någonting att klättra på. Det var ju väldigt snyggt
men
faktiskt.
Men det där är inte en Geminite. Det där är en Ipomea, en blomma för dagen, en rödbladig sort. Det är ny, jag har aldrig provat den tidigare. Det är en ettårig klätterväxt.
Jag har inte mina glasögon på mig. Jag har faktiskt inte det. Jag ser lite pissigt.
Det är ungefär som jag inte såg att det var en caprifolia hos dig. Härjade om att det var en paradismuskel.
Det är skönt att vi har saker att skylla på. Ja. Ålderdomen är förlåtande. Men ja, den var otroligt vacker blomma för dagen.
Mm, visst är den fin? Men som sagt, den där tror jag kan vara lite svår att hitta i handen. Men förhoppningsvis så småningom. Men den är otroligt vacker med de där små violetta klockorna.
Men du har ju varit frikostig med bilder på ditt växthus på din Instagram. Och det är ju också en plats för samvaro. Och det där tycker jag verkar ändå vara en konflikt. Så här, ska man fylla alla borden med små plantor? Och liksom, eller ska man ha någonstans att sitta när det blåser?
Ja, men det tycker jag. Alltså, det är ju fantastiskt att sitta här. Man slipper ju vind och mygg och regn. Och vi använder ju det här växthuset nästan året om. Vi dricker ju glögg här i december och tänder brasan. Och, så att man kan ju nyttja det på så många olika sätt. Så när odlandet är över, då är ju det som ett rum att vistas i.
Det ska ju vara om man bara ska odla det då, vad är minimistorleken?
Ja, det kan vara på man kan odla på minsta möjliga. Nej, jag skulle inte säga att det finns någon minimistorlek. Men det här växthuset är 24 kvadrat. Och jag måste säga att jag tycker att det är alldeles perfekt. Ska man köpa ett växthus så tycker jag att man ska besöka flera olika storlekar som man känner av. För det är svårt att bara se på ett papper, en ritning. Det är bättre att få gå in i ett växthus och känna kvadratmetrarna. 24 kvadrat tycker jag i alla fall var det är en jättebra storlek. Att både vistas i och odla i.
När det gäller storheten på den, jag har ju förstått att om man har för lite så blir det lätt lite för varmt och muggigt.
Jo, men det har du ju rätt i. Och eftersom du nu håller på att utvecklas i den här takten, då kanske du ska ta i lite. Ja, kanske mellan 16 och 24 kvadrat är mitt förslag.
Jag är lite orolig för mig själv, för jag har en tendens att bli jätteentusiastisk. Jag hade en farbror Sven en gång som bodde i Svenstavik, passande, bosatt han sig där. Han var ensamstående, eller han hade en massa damer hela tiden. Han var väldigt tjusig, farbror Sven. Han arbetade som syokonsulent. Och han kastade sig liksom över olika intressen. Ett tag var det opera, och då lyssnade han på operor och köpte ett nytt ljudsystem. Och så var det liksom det. Sen tröttnade han på det. Sen jagade han upp på fjället. Ja, det gjorde han väl hela tiden. Men det kom liksom nya intressen. Och jag tänkte om det är mitt arv också. Att jag bara...
Ja, men då är det väl så då i så fall. Då får du väl...
Nej, jag vill inte vara en sån flyktig människa. Det här vill jag ju hålla på med. För jag är ju lyckligare än någonsin när jag går runt där och pillar på det.
Ja, men då kommer du inte att ändra dig. Jag skulle säga att trädgård är lite som golf eller yoga. Jag kan tänka mig att det är lite som att man blir lite beroende av det. Mm. Jag är besatt. Nej, men jag skulle aldrig kunna tänka mig ett liv utan trädgård. Det är det enda jag pysslar med när jag är ledig. Och sen tycker jag ju om att ha gäster. Att det sociala livet är ju viktigt, och det är ju väldigt lätt att ha ett socialt liv i en trädgård. Det är ju bejakande på något sätt.
Växthuset här, några frågor till. Du har fasta växtbäddar, i alla fall några stycken längs kanterna.
Ja, gjutna lådor.
Ska man ha det eller ska man ha bara krukor, tycker du?
Jag tycker att det är lättare med de här lådorna, för där har jag ju jorden hela tiden som jag jordförbättrar med bokashi och gräsklipp och fyller på, och sen god vattenavrinning, och sen har jag ju också bevattningssystem som är kopplat till en app i telefonen, så att jag behöver ju aldrig vara orolig för när jag reser bort, och kopplar jag bara, trycker på en knapp så börjar det droppa i slangarna. Det är också väldigt
roligt då, för att tänk om det inte funkar.
Det finns värre saker att oroa sig för. Nej, men jag tycker växthus är verkligen livsgivande på något sätt. Och här ser man ju också växtkraften dag för dag. Titta på klockrankan där som växer upp längs med kaminen. Den satte jag för, jag tror tre veckor sedan. Och den är redan uppe i nock. Sånt blir man ju lycklig av. Jag går in här varenda morgon innan frukost, knappt innan jag har vaknat, och så tassar jag ner här och så tittar jag på mina grödor och ser vad som har hänt. Och att vara nära sina växter gör också att man lär sig väldigt mycket om dem. Plus att man då också kan upptäcka om det finns bladlöss, som ju brukar komma vid den här tiden på året.
Ja, om man nu har rosor som får bladlöss.
Just det, du får ju aldrig bladlös. Du är en mycket unik person.
Victoria, jag råkar se att du har satt mynta i en kruka, men du tycker inte om det. Varför?
Jo, nej, men jag tycker om mynta, men jag blir orolig när folk planterar ut dem i pallkragar eller i trädgården. För det är en invasiv växt som man får den precis överallt. Men har man den så här i kruka, då går det an.
Igår gjorde jag en sån god sallad. Jag hade bakat en bit torskrygg på 140 grader till ungefär... Alltså, finkockarna säger till 46-47 grader, men jag brukar dra upp den till 50 innertemperatur. Perfekt, du kanske har haft lite salt och låtit den bara rimma några minuter innan. Och så gjorde jag en sallad på den sista spenaten i mina pallkragar. Jag ska ha så nytt. Och så lite rucola, mynta och ärtor. Och så gjorde jag en senapsvinägrett med lite honung i och så... Körde jag på den. Det blev så gott.
Ja, men det där ska jag prova. Mm. Det där blir våran helgmåltid, hör jag. Ärtor och mynta. Åh, vad gott.
Vad är det där för någon?
Det här, jag provar ju alltid nya saker varje år. Förutom den där ipomean, blomman för dagen, så har jag testat nu och planterat en aprikosrosa lantana. Den kallas också för eldkrona. Den ser man ju ofta på Kanarieöarna, växer vild som stora buskar. Den tål ju väldigt hög värme, precis som blyblomman. Så den här hoppas jag ska bli min nya favorit i växthuset. Och nu ser man hur den börjar dra iväg med nya skott och massor med knoppar. Så eldkrona, kom ihåg vad du hörde det först.
Ja, ska du beskriva de där blommorna också, för de är fantastiska.
Ja, det ser ut som små kransar där det sitter blommor på, som en liten midsommarkrans, skulle man inte kunna säga det, som en liten hårkrans.
Ja, och den har också lite rosa i ytterkant och så går den mot gult och orange till mitten.
Ja, den är jättefin.
I ditt växthus har du dragit in vatten och avlopp och el, och så måste man ha det.
Ja, vatten har vi ju dragit in och så avrinning i de här lådorna. Sen la vi golvvärme. Det var ju otroligt onödigt, för det har vi ju aldrig slagit på. För det gjorde vi första året, och när elräkningen kom så sa vi att här kommer vi ju aldrig använda något mer. Så att det skulle jag säga var onödigt. Mm. Vi har ju inte heller isolerglas, därför att det är vackrare med oisolerat glas.
I vilket läge ska man egentligen placera ett växthus?
Nu ska jag säga att jag är verkligen ingen expert på växthus. Men öst- eller västläge har jag för mig att de rekommenderade vårat. Men här, vi hade inte så stora valmöjligheter. Så här står det lite i sydväst. Så vi får in eftermiddags- och kvällssol här. Sen har vi en stor björk som skuggar på dagen. Och det är väldigt bra, för annars tror jag att det skulle bli alldeles för varmt.
Ja, för du har inga gardiner som hänger för. Du behöver inte det riktigt kanske.
Nej, vi har ju de här bambugardinerna på sidorna. För det är där solen kommer in på kvällen. Och jag tycker att det räcker ganska lagom. Sen vet jag att vissa kalkar ju sina växthusglas för att förhindra värmen och solen tränga in genom fönstren. Men man kan ju också hänga upp gardiner, alltså som slöjor eller pilmattor eller någonting sånt i taket också. Sen har vi ju ventilering, så fort det blir varmare så reser sig de här fönstren upp så att det kommer in luft. Sen så låter jag det ju stå öppet. Nu stängde vi ju för att det blåste så mycket här. Men annars så låter jag det stå öppet. Det som jag har märkt är ju att bina gärna vill komma in här i växthuset och så hittar de inte ut. Så nu har jag tänkt att jag ska hänga upp bambujalusier, för jag blir så olycklig när jag hittar döda bin och humlor här inne. För de letar sig inte ut.
Det behövs inte det. Jag tänker på vindruvor och så vidare. Behöver inte de pollineras också?
Jo, men man kan ju pollinera lite för hand också. Så citronträdet, där penslar jag ju mellan blommorna.
Titta, där hänger två rejäla citroner.
Men det har kloros, tror jag det heter. Det betyder att den har brist på järn. Det är därför bladen är så här gulbleka. Så det är nerverna syns igenom. Så det kan hända även mig, du ser. Visst misslyckande finns även här också.
Alltså, vi sitter alla i samma skitbåt emellanåt.
Men så är det ju, och så är det med odlandet. Ibland går det bra, ibland går det inte bra. Om vi tittar ner i köksträdgården där, mina lådor. Ser du någon tillstymmelse utav dill eller spenat?
Ja, om jag kisar så kanske jag kan ana någonting.
Nej, det ville sig inte i år.
Men dina lökar, de är i fin form.
Vitlökarna. Ska vi baka dem någon kväll tillsammans?
Det vet om att det är det godaste jag vet.
Ja, då får ni komma hit på lite bakad vitlök. Tror du Niklas vill ha det?
Ja, det tror jag absolut. Ja. Kanske med någonting mer till, jag vet inte.
Någonting mer, ja, men det ska vi fixa.
tagit oss inomhus och jag ser hur vinden sliter och drar i dina olika träd. Vi fick avvakta med att gå en rundtur i din fantastiska trädgård, utan vi höll oss i växthuset på grund av just blåsten.
Men det ska lägga sig, säger de, och de pratar om att det ska bli 25-27 grader varmt de närmaste dagarna.
Ja, det har jag också noterat, eftersom jag själv går in i Nyhetsmorgongrottan, kommer att sitta i en studio hela morgonen och sen sova när alla andra är vakna ute i solen.
Ja.
Det är några dygn här framöver.
Det är din värld.
Ja, det är min värld. Så det var härligt att få komma ut. Men jag tänkte på växthus, alltså jag får väl söka ett bygglov. Hur länge håller ett bygglov? 2 år tror jag.
Ja, det kan vara från kommun. Det kan vara från kommun till kommun. Det vet inte jag riktigt hur länge. Men man ska i alla fall söka bygglov för ett växthus.
Ja, men då söker jag ett bygglov för ett växthus. Jag måste ha ett växthus.
Ja, men
jag
det är klart att du ska.
Jag blev avundsjuk. Inte missundsam, men avundsjuk.
Jag vet. Det är en bra drivkraft.
Men du har ju ett väldigt fint och exklusivt växthus. Det går ju med att som är lite billigare också.
Ja, herregud. Det behöver inte vara exklusivt för att odla i eller för att vistas i. Du får googla och titta och leta, helt enkelt.
Jag har ju nu lämnat över nycklarna till en ny, väldigt fin familj som med något liksom blankt i blicken har liksom tagit sig an vårt lilla Västeraspa och ska liksom göra det till sitt. Men det har ju inneburit att jag har hållit på med saker väldigt mycket.
Minnen?
Jag har åkt till tippen och slängt och tittat och bedömt. Är det här, ska det spara, ska det återbrukas, ska det slängas? Alltså jag har varit så tyngd under det tingliga den senaste månaden så att jag tänker så här, är det här rimligt? Alltså alla de här grejerna, och därför att jag heller inte vill slänga allting så där. En del är ju helt obrydda, men jag tycker att man måste ta hand om, och det sitter också historia i någon gammal byrå. Varför ska det kan vara fint att ha med sig. Min egentliga fråga är, apropå växthuset, ytterligare en sak liksom som ska tas om hand.
Ja, det är klart att det ska tas om hand, men det ger ju också, tycker jag, mycket livsglädje. Alltså jag gillar ju vardagsglädje, och för mig är ett växthus lite grann utav vardagslyx. Jag tycker ju om att vara hemma, och får jag ha det här rummet som jag kan gå in i när det regnar eller blåser. Ibland sitter jag ju där inne och jobbar och skriver. Och jag tycker också att det ljuset och de dofterna som ett växthus bjuder på ger mig kraft, alltså ny kraft och energi. Mm. Att få vara nära det levande på något sätt. Jag ska inte säga att jag kopplar ihop det till någon ny tingest som ger mig liksom lyx i tillvaron. Utan det är nog mera det som är runt omkring, att det är något levande kring mig.
Mm, vackert också.
Ja.
Nej, men det är intressant. Hanna Hellquist skrev ju en krönika eller essä, en fantastisk text tycker jag, i DN, och resonerade kring platsen och odlandet som någonting som håller oss kvar på samma ställe.
Ja.
Och å ena sidan all den här glädjen, och å andra sidan en slags boja för att man blir kvar. Och då funderar jag på de här, att en plats, om det är en boja eller om det egentligen är en frihet, därför att du får en sån väldigt liksom tydlig tillhörighet. Ungefär som med torpet när vi hade det, att jag kan vända sten. Jag hör hemma där, mina släkter i generationer har varit där. Den platsen gör så att jag vet vem jag är på något sätt. Och den hatten kan man ju hänga upp lite varstans så att säga.
Ja, fast jag förstår,
så är det en frihet att kunna våga göra en massa andra saker, att man har en trygghet liksom, eller blir man fast?
Där kan man nog bestämma själv hur man väljer att vara fast eller inte. Det är ju man kan ju styra sin tanke, men jag förstår vad du menar. Jag tror att just när man slits ifrån det och på något sätt ska säga farväl till ett slags arv eller den tillhörigheten, att det är någon identitet som liksom suddas lite i kanterna, men den kan du ju plocka tillbaks. Mm. Men jag känner igen det, vi sålde ju vårat ställe på Hotskär i Finland. Det svider ju i magen när jag tänker på det fortfarande. Inte klar, men kanske med tiden blir man klar.
Mm. Och sen är det där, jag kommer ihåg när jag stod i, jag och min exman hade renoverat ett gammalt konstnärshus ute på Lidingö när vi levde tillsammans. Det var så snuskigt faktiskt skulle jag säga när vi tog över.
Ja.
Men mina barns pappa, han är jätteduktig på att fixa och snickra och vi höll på med det där och det blev liksom ett väldigt härligt ställe som vi hade gjort till vårt. Och sen så skulle vi separera och så stod man där i det tömda huset. Och plötsligt framstod ju det här livet och äktenskapen och allting som var,
ja.
Hade ägt rum som någonting helt... Det var ju bara vackert. Liksom. Ja. Fast det var ju inte det. Liksom. Och vi var överens och det var ganska odramatiskt. Men det var... Just i det skilsmässans ögonblick liksom, så är ju allting, framstår ju någon slags perfektion nästan på ett sätt som är helt förljuget om man tänker efter.
Ja, men jag, så tycker jag fortfarande att när jag tittar tillbaks på familjelivet och när barnen var små och jag var gift och allt var så gulligt. Fast man glömmer ju bort bråken och slitet. Men samtidigt är det fint på något vis att ha det, att man väljer att se det som något romantiskt skimmer också.
Eller så handlar det om att man... på något sätt förlåter sig själv. Dels tror jag att det är någon slags, det här vemodet, för det kanske är det handlar om någonstans, att man får bekräftat att man har funnits, eller man har liksom sin plats i tillvaron som har hängt ihop med de här personerna eller platserna.
Ja, jag tycker det är
fint. Och sen så, och lite tröst också, för att alla de där goda, det goda man kommer ihåg, eller vemodet blir ändå så här, så att ja, men det betyder någonting.
Ja, och att, precis.
Det är inte nu, det är inte framåt, jag vet inte vad som ligger i framtiden, men det har också varit gott det som har varit.
Absolut. Ja, men jag tycker det finns en poäng i det. Att liksom man har varit med om ett liv. Men nu är man inne i en annan period i livet. Och ibland gör det ont och ibland så ser det lyckligt. Det är ju så livet ser ut. Fram och tillbaka, hit och dit.
Ja,
och...
hur har du själv haft det efter?
Nej, men jag har fått lite dåliga nyheter och sånt som har gjort ont. Du vet, när familjen lite ställs på sin spets och så. Det har varit lite smärtsamt sista tiden, men jag brukar alltid försöka styra mina tankar åt det positiva, att inte fastna i det rummet utan hela tiden gå vidare. Sen har jag ett så bra socialt nätverk runt mig, så jag är ju en pratare. Mm. Jag ringer ju runt och så gråter jag och härjar. Och sen har jag lämnat ifrån mig det där till de andra.
Ja, jag fastnar. Ja, men också att man får hjälp och sätta det i proportion. Eller också,
lite grann så.
Och en försäkran om att man kanske också, om nu skiten skulle slå i fläkten ordentligt, att man faktiskt har lite stöd. Det är det.
Ja, jag tycker det är viktigt. Jag är så glad över mina vänner och de som jag har runt omkring mig. Och min mamma. Herregud, vad hon... hon stackar. Hon lyfter fram den där kräkhinken.
Fortfarande.
Hela tiden.
Victoria.
Ja, jag ringer henne varje morgon. Vad är det nu, säger hon. Ja, nu är det så här.
Fast det är ju underbart att ha den relationen med sin mamma.
Det är fantastiskt.
Ja, vad fint. Men okej, men då, du får säga till om du behöver bli omhändertagen.
Ja, men du fick ju ett sms. Så här ser det ut idag. Ja. Hur har du haft det?
Jag har ju faktiskt bara hållit på med saker. Alltså,
med torpet?
Ja, jag blir som en maskin lite grann när jag ska göra såna grejer. Och min syster blir ännu mer som en maskin. Min syster, vi har gjort det här ihop.
Ja.
Hon är liksom som en, alltså hon är som den största, tuffaste maskinen av dem alla.
Är hon storasyster liksom, eller lillasyster?
Hon är storasyster och hon, ja, dessutom är hon ju stark som en häst och kör lastbil och liksom. Ja, nej, jag är också väldigt lättad faktiskt.
Att nu är
det blir kul att jobba lite också med gamla vanliga.
Men tycker inte du ibland alltså, när livet är svårt, att då vill man att det bara ska vara vardag? Allt ska vara som vanligt? Ja, att det är det enda man längtar till? Jag har ju varit nära människor i svår sorg. Och det enda de säger när det är som jag vill bara att det ska vara som vanligt. Att det ska vara vardag. Det är det enda man önskar sig. Det finns ju något klokt i det där. Att ibland ta vara på det som man har, vardagen.
Mm. Och en katt i knät.
En katt i knät är bra.
Ja, nu gick vi ner lite grann i någon slags... Fast inte moll heller. Jag tycker ändå att vi landar någon slags förtröstan.
Ja, vi kan väl sammanfatta det som att du ska ringa till kommunen och söka bygglov. Omedelbart.
Jag tror det ska jag fan göra.
Ja.
Vad roligt.
Eller hur?
Ja.
Hälsa från mig.
Ja. Vad händer då?
Kan gå snabbare.
Vi har lite andra saker som vi borde oroa oss för mer faktiskt. Våra mäns konto på NK. Vi råkade ju säga att om vi fick prata om dem och kanske också hänga ut dem i den här podden så skulle de få vad de ville på NK. Och nu har ryktet kommit med att poolsvetsan Och poptönten har liksom bakom våra ryggar kommit fram till att arvodet måste höjas.
Ja, och jag läste att poptönten hade skrivit till Polsvetsen att det kommer bli dyrt för rosorna. Ska vi avstå och prata från dem den här gången? Jag känner att vi måste...
Ja, men verkligen. Våra liv förhåller sig inte till våra män på något sätt. Vi är självständiga individer som gör vad vi vill.
Fast jag behöver hjälp ibland att gräva vissa saker. Men klippa, det är slut med.
Ja, vi vill särskilt tacka alla jättemånga lyssnare som har hört av sig med liknande historier. Därför att vi har förstått att det här är ett underskildrat problem ute i trädgårdarna runt om i Sverige faktiskt. Den manliga trimmerhetsen. Och ja, är det någon som har några fler teorier? Alltså ni får keep it coming, vi kommer inte sluta ta upp det.
Men fick inte du ett meddelande från någon man som hade beskurit en fläder?
Ja, han kört med trimmer lite för nära. Och sen så hade kvinnan i sammanhanget då ifrågasatt, varför klippte du bort min nyplanterade fläder? Åh, jag trodde det var en pion.
Precis som att det hade varit bättre. Pionen tar jag.
Vi beklagar sorgen. Jag slänger på en 500 till på NK, för jag måste bara berätta det här också. Nej, men alltså jag har ju tjatat om att han inte ska, för jag har ju så här fleråriga narcisser, ja, och krokusar och grejer runt mina äppelträd, och då har jag ju sagt att det måste vara en radie. Du får inte klippa ner gräset. Nej. Precis under, först om man visat ner. Ja. Nej, men vad hände då i veckan?
Jaha. Ja, det kunde man ge sig fasiken på. Klippte han ner allt? Ja.
Och så skulle han försvara sig. Det har du aldrig sagt. Så tänkte jag så här, nu ska jag bara tänka på de goda sakerna. Att han oftast går upp och gör kaffet först på morgonen, tömmer kattlådan och så vidare. Och så vidare. Ja. Så att jag lugnade ner mig. Men ja, det var lite obegripligt i stunden.
Vi får fundera vidare med hur vi hanterar våra män och deras apparater, höll jag på att säga. Nej, men det där blir tokigt. Jag menar alltså de bensindrivna.
Jaha, alltså det menar du. Ja,
ja, bra. Ja, vi går vidare.
Ja, vi går vidare. Vi har också fått ett lyssnarmail angående körvel. Jag efterlyste ju då lite fler recept eftersom den spanska körveln växer,
ja,
i mina pallkragar. Och då fick vi ett jättetrevligt svar härifrån Karin. Jag älskar körvel och har odlat och torkat den sedan 70-talet. Och så skickar hon en bild på en bok från 1973 som är min mest sönderlästa bok. Och jag tror jag har provat alla recept i den. Och så beskriver hon favoriten här som är fransk körvel och potatissoppa. Potatis, lök, buljong, körvel och lite grädde och svartpeppar. Alltså det låter ju jättegott.
Ja, det låter väldigt gott.
Färsk potatis kan man inte använda utan det måste vara gammel potatis. Enkelt, billigt och gott. Och sen lät det så härligt, det här tycker jag. Förr när vi åkte till stugan med alla barn tog vi med en stor gryta soppa, en annan gryta med en kalljäst deg i. Och när vi kom fram till ett utkylt hus satte vi på ugnen, bakade ut bröden, lät soppan puttra på spisen. Dukade fram med smör och västerbottenost. Alla blev mätta, glada och varma.
Och vad mysigt det där
är. Ja, det där lät helt fantastiskt faktiskt.
Jag undrar om inte jag ska göra en sån soppa nu när vi ska åka ner till Öland på midsommar. Vi brukar alltid komma fram sent och så är det lite dunkelt och lite fuktigt och kallt. Mm. Så får det bli.
Men ta med en deg också och så kan du bara stoppa in den i ugnen direkt.
Nej, men nu tyckte jag att det började helt plötsligt bli lite väl avancerat. Nej, det får bli soppan bara där.
Jag har nu också prövat då, eftersom jag har köpt en torkolla.
Just det. Ett konstigt namn. Heter den verkligen det?
Ja, det är vanligt förekommande i korsord också.
Aha.
Och det finns ju alla möjliga... Alltså egentligen är det väl kanske mest effektivt med en sån här som går på el och som liksom... Det är lite värme i. Eller så kan man faktiskt också torka i ugnen på så här 20-30 grader och lämna en litet lucka. Man stoppar ner en träslev så.
Men den var ju väldigt vacker.
Den var väldigt vacker. Och jag tänker också att nu när jag har så mycket örter som jag kanske inte använder hela tiden och att jag skulle experimentera fram den godaste liksom, dels gör lite örtsalt men också teerna. Mm. Och körvel har ju en sån här liten anislakris liksom, ja, doft, så jag funderar på om man ska blanda det, torka det, blanda med citronmeliss. Vad tror du om det?
Ja, det tror jag, det kan, ja, bli jättegott. Och tänk att man kanske kan strössla det över fisk och, ja, kyckling också. Jag kokar ju te på salviablad som jag låter stå och dra i några timmar.
Och sen värmer det upp och det börjar dricka ungefär från klockan 4 på eftermiddagarna. För det ska vara bra mot nattsvettningar. Jag som har lite problem med min temperatur.
Vad bra.
Ja, så det har jag provat. Och jag, eller det kanske jag vet inte om jag inbillar, men jag tycker att det har blivit lite bättre på nätterna. Men man ska inte dricka det för sent på kvällen, läste jag. Så jag dricker det här teet mellan 4 och 7 ungefär.
Men det är för att du inte ska gå upp och pinka hela nätterna.
Tror du att det var därför det stod så?
Ja.
Alltså, jag tänkte att det kanske var uppiggande om man drack för mycket av det.
Jag tror bara att du blir väldigt kissnödig.
Det är det handlar om.
Ja, det tror jag. Det
alltså,
tror jag.
Du har ju alltid varit en väldigt klok människa. Finns något logiskt hela tiden som rör sig i ditt huvud?
Ja, men vad tror du om den här kombinationen? Salvia och äpple. Man torkar äpple.
Torka äpple, men ger det någon smak då, tror du?
Ja, det tror jag.
Kanske.
Och så tänkte jag på den här mynta, koriander och citron. Om man tar en sån här ekocitron och tar och torkar lite skal i en te. Vad tror du om det?
Ja, det tror jag också. Jättegott.
Ska testa det.
Ja, det här nu är jag jättesugen på att starta upp. Jag vill också ha en sån där torkolla. Heter inte det?
Nu
var
vi sju.
Ja, nu vart det lite av.
Ja, men då ska jag fixa det åt dig. Då kommer vi äntligen in på lyssnarnas frågor. Och Gabriella undrar över sina två körsbärsträd. Ett som de satte för 3 år sedan och ett stort idylliskt som är över 20 år gammalt. Och de senaste åren och framförallt i år har vi mängder med bladlus på, alltså massor. Vi har andra sorters fruktträd på tomten men bara körsbärsträden som har lus. Grannen har samma problem på sitt nyplanterade träd också. Vi sprutar med såpvatten och teröd och gnuggar bort dem vi kan, men det hjälper föga. Kommer vi förlora kampen och har lusen död på träden? Många blad orkar inte ens ut och träden ser fruktansvärda ut. Hjälp!
Ja, vi har ju fått jättemycket frågor om det här med bladlös. Kanske det är så att det är ett bladlös år i år, jag vet inte. Men nyckeln är i alla fall så här att man ska vara ute i så god tid som möjligt så att de här lössen inte hinner bilda så stora kolonier. Men som sagt, det kan gå väldigt, väldigt fort. Och jag tror inte att de här lössen kommer att ta kål på trädet, men det kommer att vara fult den här säsongen. Och man ska ju granska sina växter tidigt och vara ute och titta. Ofta så ser man ju de här små lössen som små gröna eller gula och ibland svarta rackare. Och de kan också sitta på undersidan av bladen så man tittar även där. För det är ju inte alltid att de sitter bara på skälken och på ovansidan. Något som jag tycker är effektivt är att man sprutar med en riktigt hård vattenstråle med kallt vatten. Och är det en mindre planta då kan man ställa dem i duschen eller under kranen och skölja av hela plantan. Och sen är det ju så också att de sprider sig ju snabbare inomhus eller i ett växthus, tyvärr. Och det är ju för att luften står still där och att det blir ett gynnsamt klimat och lite fuktigt och varmt. Utomhus så sprider de sig ju inte lika fort och där har de ju också naturliga fiender som nyckelpigor, fåglar och getingar till exempel. Sen kan man ju blanda ett eget bladlusmedel som hon beskriver och då är det ju 1 liter vatten, 1/2 deciliter såpa och 2 teskedar med rödsprit. Och så blandar man det i en sprayflaska och sprayar på plantorna.
Funkar det, tycker du?
Halvbra. Ibland, jag skulle nästan säga att det här med att spola av dem med vattenslangen är det mest effektiva. Sen finns det ju pyretrumpreparat också att köpa i handen som är bra medel också. Men ett stort träd är ju svårt att spraya på. Det går ju nästan inte. Så där får man ju helt enkelt bara hoppas att trädet repar sig. Det är ju inte säkert att det blir samma.
Ja, men kan det dö? Vad är formen?
Nej, jag tror inte att det kommer att dö. Men det kommer att vara medtaget och fult den här säsongen.
Jag har ju ett pyttelitet kinesiskt hängkörsbärsträd.
Ja.
Och den har ju, bladen har ju slagit ut stort. Men då såg jag liksom att i ytterkanterna så är de liksom lite hopknorvade som att de kom av sig innan de vecklade ut sig. Då tänkte jag så här, gud, är det någon ohyra tror du?
Ja, men det kan ofta vara ett tecken på bladlös. Att bladen blir lite knöggliga eller rullar ihop sig. Så att,
Lacho!
Som du tittar lite närmare, men plocka bort dem alltså, bladen.
Jag är en naiv nybörjare, Victoria, men jag så jävla, nu såg jag igen. Jo, fast jag är jävligt trött på det här med att alla obhyra och grejer som jag plötsligt inser att jag måste lära mig om också. Jag trodde det räckte med jordmån och näring och bevattning och beskärning och skit. Nu har det kommit massa illbattingar.
Ja. Men visst får man respekt för bonden och lantbrukarna?
Verkligen. Ja. Verkligen.
Om, det är inte så enkelt som...
Om det nu möjligtvis skulle vara någon som skulle tycka att den här podden inte var så tramsiga att de inte orkar lyssna på den. Men sitter där kanske och jobbar.
Mm.
Så vill jag verkligen skicka min respekt.
Ja, men så här är det ju även för de professionella odlarna. Att man brottas ju med skyfall och torka och skadeinsekter. Och det hör lite grann till odlandet. Sen kan man ju försöka stärka upp sina växter så gott det nu går. Men många svampsjukdomar sprids ju via luften. Det kan man inte göra så mycket åt. Och en del övervintrar på plantor. Det är lite grann så det ser ut. Men om man accepterar det så tar inte udden utav glädjen. Så,
nej, och sen,
skulle jag vilja säga.
Jag träffade ju farbror Grön här i lördags också. Och ja. Han sa att han, apropå mördarsniglar, det var eftersom det var mördarsniglens otursdag. Ja. Att han alltid har liksom en eller två reservplanter på varje planta.
Mm. Det är ju
det är bra om man har utrymme och tid.
Ja,
och
annat. Men det finns ju.
Men då finns det ju liksom med kalkylen att allt. Alltså jag tror att min kalkyl har varit mycket så här kanske 95 av 100% ja. Investeringen ska jag ha 95% utfall.
Ja, men så
det är ju inte. Helt orimligt har jag börjat förstå nu.
Så är det inte för någon, inte ens för oss som har odlat länge.
Nästa lyssnarfråga kommer ifrån Karina. Hej, jag har en liten fundering om gödning. Min mormor sa alltid att bästa gödningen att ge blommorna är att blanda såpa i vattnet när man vattnar. Är det sant? Hon hade också alltid en femöring i vattenkannan. Har den någon nytta? Det är roligt
ja, med de ja, det var ett husmål. Jag känner inte till vare sig femöringen eller såpan där, om det skulle vara någon nytta. Om jag får ge tips på bra näring så är det ju att jag samlar ju en hel del regnvatten i tunnor och så fyller jag hinkar som jag blandar ner nässlor i. Och det är ju fantastisk näring så här i mellan maj och augusti så vattnar jag med nässelvatten. Förutom guldvatten då. Och nässelvatten har en väldigt god effekt på jorden och innehåller också en stor del av nedbrytande bakterier som är väldigt positivt för jordelivet. Och då brukar jag lägga gräsklipp i mina rabatter och även i växthuslådorna.
Mm. Men det finns också alltså att nässelvatten är skydd mot en del insekter har jag hört också.
Ja, det har jag också hört. Jag vet inte om det där är en myt, men om det stämmer. Det kanske är lukt. Det luktar ju vansinnigt illa. men om man rör regelbundet i de här hinkarna, då brukar liksom, det bli lite lindrigare. Man kan också köpa mikrober som man kan blanda ner i nässelvatten så slipper man den där lukten. Men det är ju inget farligt att det luktar så där illa. Snarare så förstår man ju att det är liv.
Vet du vad? Jag tror vi måste. Alltså, ska vi prata 10 sekunder om det luktlösa samhället? Ska vi inte bara. Egentligen borde vi släppa på alla lukter. Jag menar, tänk dig medeltiden. Hur doftade det då jämfört med idag?
Ja.
Vi går runt som liksom levande, bakteriefria, parfymerade liksom deodoranter. Det är inte, alltså jag vet inte. Mer lukt.
Mer lukt, tänker du mer illa lukt eller naturlig lukt?
Ja, men naturlig lukt. Ja, men det är ju som det är. Så lite förruttnelseprocesser får vi väl stå ut.
Nej, men nu vet jag inte riktigt. Vad då tänker du att...
Nej, men jag tänker inte att vi ska sluta duscha. Det var inte det jag menade. Utan bara liksom att det är så himla sterilt allting.
Ja, men det kan jag hålla med om. Att många blir rädda. Så fort det luktar lite illa om kogödseln eller hönsgödseln så börjar man rynka på näsan. Men det är ju... Det är ju naturligt. Mm. Det ska lukta så.
Och dessutom så vänjer man sig. Det är ju så intressant hur även riktigt dålig lukt liksom ändå mattas av ju längre man befinner sig i dess närhet. Mm. Nej, jag har inte uppmanat någon att sluta duscha. Jag älskar att duscha själv. Jag tycker om parfym och olika krämer tycker jag också om. Det är härligt.
Ja, då är vi olika.
Du tycker inte om krämer?
Nej, jag tycker inte om parfym.
Nej.
Nej. Vet vad jag tycker doftar väldigt gott? Nytvättad hud med liksom så här tvål. Alltså det luktar tvål om huden. Inte att det ska liksom sprayas på en massa.
Men det är ju parfym i tvålen också.
Ja, men då blir det en mjukare doft. Förstår du vad jag menar? Ja. Inte så här koncentrerad. Jag tycker inte om när det doftar för konstgjort. Som nytvättade lakan, det.
Alltså parfymen i tvättmedlet, den är inte konstgjord.
Jo, men det är så här svagt. Svag doft. Inte så här, förstår du vad jag menar?
Så att om man bara
inte
har...
Chanel nummer 5 till exempel.
Ja, men en liten droppe Chanel nummer 5 jämfört med ett nytvättat lakan. Alltså det är inte så att det är som en doftattack. Det är ju, jag håller med om när det kommer liksom en tonårskille som precis har fått sin första flaska aftershave. Och det kanske blev lite för mycket.
Nej,
men det är inte kanske... Nej, men
det var inte det du menade.
Det var inte det jag menade.
Nej.
Nej, men såpan i vattnet har väl kanske inte någon riktig näringseffekt? Eller?
Inte som jag känner till i alla fall, och inte femöringen heller.
Fast det är som i livet i allmänhet. Har man en ritual som man ändå mår bra av och som inte begränsar en i livet, så kan man ju fortsätta med.
Ja, absolut.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Den här veckan är vi så glada att HelloFresh är vår samarbetspartner. Ni ska få ett riktigt fint erbjudande, men innan dess så vill jag berätta varför jag just väljer HelloFresh. Just nu så kliver jag in i en intensiv högsäsong på mitt arbete på Handelsträdgården, och jag känner både lättnad och lycka när den här lådan från HelloFresh står utanför dörren när jag kommer hem sent på kvällen. Alla ingredienser och recept finns med i lådan, och den här veckan ska jag laga och äta några tidigare favoriter och prova ett nytt recept. Asiatisk nötfärsbowl med citrongräs och rostade sesamfrön på torsdag. Och på fredag då har jag bjudit hem några väninnor på stekta rotselleriplättar med rostad potatis och zucchinisallad. Och kanske ett svalt glas rosé. Och det finns flera anledningar till att jag väljer HelloFresh, förutom då de goda rätterna och fina råvarorna. Det är ingen bindningstid. Det är lätt och smidigt att göra uppehåll ifall man inte behöver lådan en vecka. Men sen går det också bra att öka upp antalet personer. Om man till exempel ska bjuda hem vänner, eller så önskar man kanske laga extra så det räcker till en matlåda. HelloFresh gör jobbet och gör mitt vardagsliv enklare och godare. Jag tycker också att ni ska testa och har därför nu ett superfint generöst erbjudande till er kära rosor. Gå in på hellofresh.se och använd koden FRESHROSEN i ett ord och få upp till 1359 kronor i rabatt på era fem första kassar om ni inte provat HelloFresh ännu, plus fri frakt på den första matkassen. Ni kan också använda koden ifall ni har varit kund tidigare och avslutat ert abonnemang för över 12 månader sedan. Och nu kanske vill prova på nytt igen. Tack HelloFresh!
Ja, vi har också fått ett mejl här ifrån Malin med den intressanta rubriken "Hur trollar jag bort min chef? Jag har fördelen att bo nära mitt jobb", skriver Malin. "Nackdelen är att jag även kan se min chef komma och gå från jobbet och även mina elever och deras föräldrar och fan och hans moster. Vårt hus ligger ganska högt och altanen är vår scen ut mot vägen. Avsky det. Själva trädgården är liten och skyddad av plank. Det är byggt så högt det kan vara då trottoarnivån är lägre. Vilka växter kan vi linda in oss i för att kunna stå upp och grilla och dricka sommardrinkar utan publik? Malin på altanscen." De kanske ska börja ta betalt och ha framträdanden och liksom en dans, spela en tudelutt på blockflöjten.
Och bjuda in chefen. Eller inte. En snabbväxande busk eller buskträd tänker jag då. Då skulle hon kanske kunna välja prakthäggmispel, tycker jag. Ett trevligt träd som heter Amelanchier lamarckii. Den växer väldigt snabbt. Och sen det som är fördelen är att den får ju blad tidigt på våren. Så att hon snabbt då får insynsskydd. Och så blommar den med vita blommor. Och sen så får den bär och vacker höstfärg. Om hon skulle ha möjlighet så skulle hon ju också kunna klä in då. Det här.
Men vad ska hon säga? Jag fattar inte riktigt. Vad ska hon sätta den då, om man nu föreställer sig nedanför altanen? Eller?
Nej, jag tänker att hon skulle kunna sätta den innanför planket. För hon har ju ett plank och så får den liksom växa upp ovanför så att den tar plats. Sen tänker jag hon skulle ju också kunna klä in det här planket med någon snabbväxande klätterväxt, till exempel bokarabinda. Mm.
Men skulle man inte kunna tänka sig, om nu altanen ligger väldigt högt, att man sätter några krukor, stora krukor med spaljer och sätter någonting som i alla fall täcker på sommarmånaden när man är som mest där?
Absolut, det skulle hon kunna göra.
Vad vill du ha då? En klockranka, en pipranka kanske?
Ja, en pipranka växer långsamt. Nej, då tycker jag klockrankan som ettårig. Den växer ju upp väldigt snabbt. Det var ju den vi såg i växthuset idag. Mm. I mitt växthus.
Sen kan de ju också klä ut sig.
Ja.
De kan sätta på sig olika dräkter och låtsas att de är någon annan. När de dricker vin så inte eleverna ser. Eller?
Du, jag tycker att dina svar är så genomtänkt och bra jämt.
Malin, jag vet inte om du blev så mycket klokare, men vi lider med dig. Men jag tänker också att du kanske helt enkelt ska ta för dig av din scen och tänka att du... Det är väl tur att det är just du som står där.
Ja, varför inte?
Kristina har ställt en fråga. Jag har sedan 6 år en blå hibiskus som växer på friland i skyddat läge i zon 2-3. Kan den klara av att stå och övervintra i kruka ute? Idag står den lite skuggigt på friland. Och i kruka kan jag ge den mer sol på min terrass i söderläge och hoppas då att få mer blomning.
Ja, frilandshibiskus är inte riktigt här. Det är så tveksamt om den här krukan kan stå kvar ute. Har hon ett uterum eller ett förråd eller ett garage som ändå blir kallt så kan hon ställa in det där. Men jag är lite så här fundersam till om den klarar sig i krukan bara rakt upp och ner utomhus. Förutom det så vill jag säga att frilandshibiskus är en jättefin växt och jag är glad att hon har valt den. Det är inte så många som känner till att det finns hibiskus som växer ute i trädgården. Jag har själv en blå som jag trodde att den här kommer aldrig att klara sig, men jag tänkte jag provar. Den fryser aldrig ner. Den står i en söderslänt. Mm. Så fin. Och blommar länge. Finns ju rosa, vitt och blått. Så har man ett väldränerat läge i sol och zon 2. Jag är med. Där är ju zon 3, zon 4 och den har klarat sig också. Så tycker jag man ska titta på den växten. Jättefin på sensommaren.
Jag har fått en fråga också apropå myskmadren vi talade om.
Ja.
Hemma hos mig förra veckan. Och då... Så är det en kvinna som har satt myskmadra som marktäckare runt en rhododendronbuske.
Ja.
Och hon tänkte att det skulle hålla fukten där helt enkelt. Men den verkar, om man tittar på bilden så har den liksom tagit över och rhododendron är inte så stor. Så då undrar hon om det har med saken att göra.
Nej, det tror jag inte. Myskmadran tar inte så mycket gräs.
Hon behöver inte flytta rhododendron?
Nej, det skulle jag inte göra. Men däremot så kanske hon behöver jordförbättra. Jag tycker ju, rhododendron mår jättebra om man räfsar in löv under den och låter löven ligga kvar. Gärna eklöv och barr som sänker pH-värdet. Rhododendronjord kan man ju också köpa. Eller kompost, alldeles utmärkt att lägga på. Så att jag tror mer att hon ska jordförbättra. Så jag tror inte att det handlar om att myskmadran har tagit en massa kraft från rhododendron. Det tror jag absolut inte.
Vi har kommit fram till trädgårdsmästarens kalender. Och nu är det ju midsommar. Om en vecka,
ja.
Ungefär. När vet man att det är dags att skörda potatisen?
Då kan det vara så att blasten har börjat blomma. Det brukar vara ett tecken. Men all potatis blommar ju inte. Så då får man helt enkelt kika. Kika ner i jorden. Pilla lite och se om det finns potatisen där under.
Blir den störd då, potatisen?
Nej, det brukar den inte bli.
Utöver det då, har utövat en ganska framgångsrik kamp mot sniglarna i år. Peppar, ta i trä.
Du gör det? Vad beror det på att du...
Jag började tidigt.
Du började mörda tidigt?
Ja.
Ja, bra. Ja, det går inte lika bra för mig. Jag har mer sniglar än någonsin och de är små och jag tycker de är precis överallt. Men jag lägger ut snigelmedel och plockar på kvällarna. Och sen tjuva tomaterna, det är det här lilla bladskottet i veckan så man inte får så jättestora planter som tar kraft. Utan tjuva är viktigt att man håller efter tomaterna. Sen har jag också klippt ligusterhäcken. Och det har jag klippt tidigare än vanligt, men jag tror att tillväxten har varit väldigt liksom, kraftig i år. Det är väldigt grönt och frodigt och jag tror att det beror ju, eller tror jag vet att det beror på allt regn som har fallit. Och sen klipper jag även bort årsskotten på mina tallar som jag har i trädgården. Och jag drar upp, nu säger jag ettåriga tulpaner, det är det ju egentligen inte, med hela löken och slänger på komposten. Och det gör jag därför att de här lite exklusiva tulpanerna, som papegojtulpaner till exempel och en del fyllda sorter, de blommar inte om, och då tycker jag att det finns ingen mening att ha kvar dem i jorden, så att jag köper nya. Det här kan ju tyckas lite slit och släng, men så är det med vissa sorter, så jag är helt ointresserad av att det bara kommer upp blast nästa år.
Men alltså, det känns ju jobbigt. Alltså, jag skulle kanske bara, ett år till så får vi se, kanske.
Så kan det vara, kanske. Men ofta så kommer det bara upp en tredjedel utav dem.
Men hur vet man om de är ett år?
Ja, det vet man ju. Det får man nästan, när man köper tulpaner så brukar det stå om det är sådana sorter som kommer tillbaks år från år. Jag tänkte att vi ska ta ett avsnitt i höst och vi kan bara prata om tulpansorter. Men gamla sorter som Apeldoorn till exempel, Darwin-hybriderna, de kommer tillbaka jättefint år från år. De kan man ju nästan inte ta livet av. Men jag har flera sorter som jag ska tipsa om lite längre fram. Men som sagt, de här lite exklusiva, de drar ju upp med hela löken och slänger på komposten.
Nu frågar jag åt en kompis.
Ja, varsågod.
Nu när syrenerna har blommat över,
ja.
Går det att klippa häcken då?
Ja, absolut. Du kan klippa. Det går bra. Så nu klipper du ju inte bort blommanlagen, utan de hinner ju bilda nya blommanlag inför nästa år om du klipper nu.
Tack.
Varsågod.
Jag är också så glad att vi har trogna lyssnare nu, för nu har vi faktiskt, det här är ju 14:e avsnittet. Och Inga Lill tog fasta på vår uppmaning om trädgårdsdiktande som vi levererade för några avsnitt sedan. Och här kommer, skriver Inga Lill, en som min mormor skrev på temat semester och fick publicerad i Stockholms-tidningen på 30-talet. Den har jag med i min lilla bok Drömmen om en handelsträdgård om mormor och morfar. Jag hoppas att ni gillar den, hälsar Inga Lill. Ska vi läsa den där?
Ja, läs.
Vill du göra det kanske?
Ja, jag kan läsa. Arbetstakten ökar. Nu i skördetid. Semestertanken spökar. Bortom rum och tid. I Södertörn jag bockar. Över saltgurklist. Jag röda hallon plockar. Och körsbär tar från kvist. För trädgårdsmästarens fruga är 16 timmars dag. Men tro det heter duga. Hon får semester varje dag. Mästers fru.
Vad fint. Det kanske är någon släkting till dig som har skrivit.
Kanske, jag bara nästan fundera på det. Min pappa kallas ju alltid för mäster. Ja. Det var fint i alla fall.
Det var väldigt fint. Och apropå våra tankar om vemod och tiden som gått. Alltså, den upprepar sig också. Det här var alltså på 30-talet, Södertörn här utanför Stockholm.
Mm, mer
det är lite samma nu.
Mer vemod i livet.
Ja, jag skriver under på det.
Tack för idag, Jenny.
Tack för idag, Victoria. Och glöm inte att mejla oss på rodavitarosenpodden@gmail.com. Och så försöker vi svara, men vi lovar att vi har läst precis allt och vi är så glada för det. Hej då!
Hej då!
Och det där var Röda Vita Rosen som produceras av Munk Studios.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.